Vi har hunnit till det sjätte kapitlet över denna intressanta bok som skildrar, har vi sagt, den andliga krigföringen. Vi är nere på 440-talet före Kristus. Tidigare 538-37 hade de första judarna återvänt ifrån fångenskapen tillbaka till Jerusalem och börjat bygga upp templet igen. Och det hade byggts upp ner till 520. Men senare hade svårigheter kommit, och den mur som möjligen också byggdes upp då hade rivits ner och förstörts utav fienden. Och när Nehemja gör tjänst borta i Susans borg så får han höra de tragiska nyheterna att Jerusalems mur ligger nedriven och portarna är uppbrända i eld och folket som bor där lider stor smälek. Och ni vet hur han då går i bön till Herren i stor nöd och tar på sig bördan av hans folks andliga situation. Och beder den fantastiska bönen i första kapitlet som är nyckeln till resten av boken. Till den kan delas upp i två stora, inte två stora delar, i en liten del och en stor del, men andligt sett två lika stora delar. Bönen, kapitel 1, bönesvaret, kapitel 2 till och med 13. Och vi har sett att det var inte något lätt företag som man gav sig in i när man började försöka återuppbygga muren. Genast så mötte man motstånd, och hela tiden hade man motstånd. För det första kom yttre motstånd ifrån fienderna runt omkring som såg med ont öga på att några hade kommit för att se till Israels barns bästa. Och man var inte nöjd med att det ånyo skulle kunna upprättas en situation på jorden där himmelens Gud skulle kunna lovsjungas och tillbedjas och lydas. När muren byggdes upp omkring Jerusalem så var det inte för att isolera Guds folk ifrån andra folk, utan det var för att få lugn och ro för att kunna sätta igång tempeltjänsten igen. Och vi har liknat muren vid den andliga krigföringen, vid den andliga vapenrustningen, om du så vill, som vi alla har ansvar att se till att den finns om lovsången ska kunna fungera fritt i våra liv. De yttre attackerna avvärjdes gång på gång, fast de var svåra, just genom bön, framförallt genom bön. Och vi studerade förra gången. Men när fienden hade misslyckats med sina yttre attacker och hot om våld och allt vad det nu var, så kom en annan strategi i kapitel 5. Där vi märkte att nu hade fienden liksom i andligt hänseende kommit innanför murarna. Och folket innanför murarna började komma i kiv med varandra. Det uppstod splittring bland arbetarna. Det är för att det var några av de förnämare som utnyttjade det fattigas situation. Eftersom arbetet tyngde så hårt så hade många tvingats pantsätta sina egendomar. Ja, till och med börjat sälja sina barn i slaveri för att kunna leva under den här svåra arbetstiden. Och det var verkligen en svår kris här innanför murarna som skulle kunna ha gjort att hela arbetet hade uppstannat och man hade aldrig kunnat få se muren förfärdigad. Det var den inre korruptionen. Nu kom svårigheterna liksom inifrån. Kan Guds församling splittras inifrån, så är snart segern tagen ifrån oss. Men inte heller där lyckades fienden, tack vare att ledaren Nehemja står upp och skarp tillrättavisar dem som hade fallit så till den grad att de utnyttjade det mindre bemedlades situation här. Det var föreskrivet i Mose lag att man inte ens fick ta ränta när man lånade pengar till någon som hade kommit i knipa. Och Nehemja visade att han själv föregick med ett gott exempel och gärna efterskänkte hela den skuld som också människor hade satt sig i förhållande till honom. Och han fick alla med sig. De efterskänkte skulden. Vi har inte tid att vara så upptagna med det materiella när arbetet på muren kräver all vår tid. Och så kunde arbetet fortsätta och hade stor framgång. Men fienden ger sig inte än, och det är här vi kommer in i sjätte kapitlet. Nu ska vi se på de sista stora svårigheterna innan triumfen är ett faktum. Du ser, det är aldrig så att triumfen kommer gratis. Det kostar alltid någonting. Och den som tar sig an Guds verk, han ska möta motstånd. Om du är en kristen som inte har mött motstånd, så undrar jag om du verkligen är en kristen. Och det kan vara så att en del människor får för sig att bara jag blir kristen så ska livet bli lättare. Och när den filosofin, kristna filosofin, har förkunnats, så har många människor blivit besvikna.
För det blev ingen dans på rosor. Svårigheterna var där ändå. Och nya svårigheter som jag aldrig hade anat. Jag har nu mer kamp än någonsin. Då är det rätt ställt med dig. Du är kallad till en strid, en andlig strid, som fortsätter så länge du är kvar på jorden. En strid mellan anden och köttet. Den finns där. Och Gud låter den finnas där för att fostra just dig och mig i andligt hänseende till en gudomlig karaktär som han vill slipa fram. Svårigheter, genom svårigheter till triumf. Inte utan svårigheter, men genom svårigheter. Nu kommer fienden med en listig strategi. I sina sista ivriga försök att om inte göra murens förfärdigande, så går han in för att få själva ledaren på fall, Nehemja. Om han bara kan sätta åt Nehemja, så ska ju naturligtvis arbetet snart avstanna. Men han beter sig ganska klumpigt, kanske vi tycker. Men jag vet inte hur Nehemja upplevde det. Vi läser att Sanballat och Tobia och Gesem och de här övriga fienderna, kapitel 6, vers 1, när de fick höra att vi hade byggt upp muren, den var uppe till sin hela höjd, det var bara portarna som fattades och som ännu inte hade insats, då blir han förtvivlad och han sänder genast brev till Nehemja, i vilket han låter säga: Nehemja, kom, låt oss komma tillsammans i Kefir i Mionos dal. Låt oss komma tillsammans, Nehemja. Och här finns undertonen av en inbjudan, lika som vore nu Sanballat vänligt inställd till Nehemja och försöker ge skenet av att bara vi kommer tillsammans ska vi nog ordna upp svårigheterna och eventuella konflikter. Vi kanske kan hjälpas åt, Nehemja, och stifta fred istället. Men det var en svekfull inbjudan. Och Nehemja genomskådade det här. Och han får brev den ena dagen efter den andra. Men han skickar samma bud tillbaka varje gång. Han förstod att de nämligen hade tänkt göra honom någonting ont, säger han. Det var en komplott bakom det här. Kanske man hade lagt sig i bakhåll och till och med dödat honom om man hade antagit inbjudan. Så han säger så här i sitt svar: tack för inbjudan, men jag har faktiskt ett stort arbete för handen. Jag har faktiskt inte tid. Arbetet på muren kan ju inte ligga nere som det skulle tvingas göra om jag lämnade det och kom till dig, Sanballat. Och varje gång får Sanballat höra den där muren är orsaken till att han inte kan komma. Och han såg rött varje gång han såg muren eller hörde talas om muren. Men här var hemligheten till attackens avvärjande. Nehemja var så upptagen med Guds verk att han inte hade tid för något annat. Han hade, och vi talar om den andliga vapenrustningen nu lite grann i sjätte kapitlet, han hade beredvillighetens skor på sig. Han höll på att bygga, han förestod hela arbetet. Hur skulle han kunna lämna det ansvaret? Och han visste också att det inte alls var med några goda avsikter som fienden inbjöd honom att komma tillsammans för en liten dialog. Du vet, det är ganska populärt att tala om det här ordet tillsammans. Och i missionskretsar har de sista årtiondena också framfört och populariserats en missionsstrategi, om man kan kalla det så en gång, som kallas för just dialog, där man ska komma tillsammans och sitta ner för att utbyta åsikter om varandras respektive tro, och där inte syftet är att vinna den andra över på sin sida, där man alltså lägger ner vapnen och inte längre utför någon slags evangelisation i traditionell bemärkelse. Det skulle vara oetiskt, säger man, att försöka manipulera människor över till den kristna sidan. Och det låter kanske fint, men det är oerhört falskt. Det är att inte längre mena att man har Guds uppenbarelse. Det är att inte längre mena att Kristus hade rätt när han sa: mig är given all makt i himmel och på jord, gå för den skulle ut och predika och göra alla folk till mina lärjungar. Det är att göra avkall på den unika uppenbarelsen. Att evangelisera, inte att manipulera. Att evangelisera är att i kärlek visa människorna på den väg som Gud har uppenbarat till frälsning i historien. Vi måste vara vakna för någon slags falsk ekumenik, tillsammans ekumenik, utan någon reell grund. Och Nehemja förstod det här. Det var inte alls för att han hade avsikt att hjälpa Nehemja. Hans avsikt var att hindra Guds verk i Jerusalem. Beredvillighetens skor, har du dem på dig idag?
när du kom till kyrkan? Jag tror att gå på gudstjänst är lite grann av beredvillighetens skor. Det är inte de där flotta, svarta eller bruna skorna du har på dig. Men det är den villighet som fridens evangelium bjuder, som Paulus säger i Efesierbrevet 6. Vad innebär det? Det innebär att du är villig och står i beredskap att tjäna Herren alltid. Och det gör att du faktiskt inte har tid att snegla åt en massa andra sidor och falla än där, utan du kan säga, eftersom jag ska stå inför en söndagsskolklass på söndag, så är det nog inte värt att jag gör det där. Det skulle nog förta lite av min andliga styrka om jag lånade mina ögon åt det, eller mina öron åt det, eller mina fötter och armar åt just det där. Det är att leva försiktigt med sin kropp, med hela sin person, för att kunna tjäna Herren på ett helgat sätt. Om du inte har någon uppgift i Guds församling, så tror jag det är lättare för dig att falla. Om ni hemma hade suttit hemma i fåtöljen och haft det skönt framför tvn, och inbjudan hade kommit om ett litet party i Onosdal, ja, varför inte? Jag har ju ingenting att göra, så jag hänger väl med. Och så hade det varit slut på Herrens verk i Jerusalem, och ni hemma hade personligen fallit. Förstår du vad jag vill åt? Vänligt men bestämt. Vi måste alla ha en funktion i Guds församling för att kunna säga, han ska inte komma åt mig på den punkten i alla fall, för jag har beredvillighetens skor på mig. Det är precis som när man ska fånga flugor, vet du. Man kan hälla en honungssöt vätska i en flaska, och snart så har den helt svärm med flugor som har krymit ner genom flaskhalsen och goar sig i honungen. Men det är ödesdigert för dem, de kommer aldrig upp igen. Men du fångar aldrig ett bi på det sättet. Biet kommer och känner samma lukt, doft, men biet flyger förbi. Varför det? Biet är så upptaget med att självt fånga honung och samla honung, att det inte har tid med den där pölen i flaskan. Och så räddas biet, därför att det är upptaget med sin egen tjänst. Du är väl ett bi i Herrens församling? Men fienden ger sig inte. Fyra gånger kom brevet, samma svar i Nehemja. Nu kommer en nionde attack i ordningen genom boken. Nu kommer inget slutet brev, hemligt brev till Nehemja personligen. Vers 5 säger att den här femte gången så sänder Sanballat samma bud, men i ett öppet brev som möjligen spikades upp på en öppen plats vid något torg i Jerusalem, eller lästes upp offentligt. Det var inte bara ställt in i hemja hemligen, utan det var offentligt. Det var ett öppet brev, det publicerades i Jerusalems tidningar. Här är attacken på er ledare. Och nu ska ni lyssna. Den här taktiken kanske vi också känner igen. I brevet stod: det förljudes bland folken i hemja, och det påstås jämväl av Gasmö att du och judarna har i sinnet att avfalla från konungen i Persien. Och vad ni egentligen håller på med när ni bygger upp muren, det är att försäkra om ett stad som kan utropa sin självständighet. Ja, sådana är ryktena på bygden, Nehemja. Nämligen att du vill leda folket in i ett uppror mot Persiens konung. Och du lär till och med ha beställt profeter som ska vara med och utropa dig till konung den dagen då arbetet är klart. Och Nehemja, eftersom snart Persiens konung nog får höra de här ryktena, att du kommer att göra uppror emot honom, så vet du att det är ganska allvarligt. Det har sipprat ut det här alltså, Nehemja. Så kom till mig, så ska vi kanske kunna hjälpas åt att förhindra de här falska ryktena att spridas vidare. Oj, vilken listig attack, va? Där plötsligt Nehemja utpekas för att ha falska motiv för sitt arbete på muren. Ja, det är bara för egen vinning du är med i Guds församling. Det är bara för egen vinning du gör det och det. Du får popularitet, du får andra förmåner. Det är väl därför du är med och tjänar. Man ifrågasatte motiven hos Nehemja. Och man menade här att sådana rykten redan gick på bygden. Att det inte alls var Herren man åtlydde, utan det var av egoistiska motiv man byggde på muren. Ni är bara ute efter egen vinning, säger människorna på bygden, Nehemja. Men jag kanske kan hjälpa dig att tysta det här falska vittnesbördet. Hur skulle Nehemja bete sig nu? Hela arbetarskaran gick och läste det här öppna brevet på de öppna platserna i Jerusalem. Ah, är det det Nehemja vill? Vill han bli konung över oss? Är det för egen vinnings skull han låter oss arbeta här för att lättare kunna utropa sig själv till konung senare. Det måste ha varit svårt att utsättas för de här anklagelserna. Och du vet väl att vår fiende älskar att anklaga oss. Våra egna samveten, anklaga oss inför Gud. Han kallas för åklagaren. Brödernas åklagare, som Uppenbarelseboken säger, som dag och natt träder fram inför Gud och åklagar och anklagar dig och mig. Såg du Roland idag, Gud? Så får man väl inte göra, Gud, om man är kristen. Kan han vara ditt barn? Anklagelse på anklagelse, dag och natt. Men Gud var det lov. Jag har en försvarsadvokat också. På faderns högra sida, och en som är rättfärdig, och en som genast säger till fadern: Fader, Rolands synder under mitt blod, eftersom han har accepterat mig som sin personliga frälsare. Och plötsligt så måste djävulen drivas på porten i Guds domssal, därför att anklagelsen har förlorat sin grund. Det finns ingen fördömelse. Det finns ingen fällande dom för dem som är i Kristus. Men det är oss han vill åt. Och så anklagas Nehemja på ett liknande sätt. Hur skulle han kunna avvärja den här attacken? Vet du vad han hade på sig mer än beredvillighetens skor? Han hade på sig sanningens gördel. Den som höll hela soldatens rustning samman. Sanningen, han var klädd i sanning. Hans samvete var rent. Dessutom hade han rättfärdighetens pansar, som var de här metallblocken som låg så som kräft. Skärtar över varandra och skyddade hela bröstet och bak och ryggen. Pansar runt om av rättfärdighet. Det fanns ingen reell grund för anklagelse mot Nehemja. Och de som arbetade med honom på muren, de kände honom och de visste att han var en ädel människa, att inget svek fanns hos honom. De visste att de här anklagelserna i det öppna brevet var falskt. Den bästa avvärjningsmetoden mot sådana här falska rykten, det är ett gott liv. Det är en god kvalitet i ditt liv som gör att människor som känner dig genast kan förkasta sådana här anklagelser. Sanningens gördel. Han hade gott samvete. Han visste att det inte var sant. Och det gav honom frimodighet. Men hur är det när lögn och osanningar har kommit in i ditt liv? Genast är andlig kraftlöshet där. Du har mist frimodigheten och handlingskraften. Det är lika som förlamad. Man kan inte leva med lögn och tjäna Herren samtidigt. Det går inte. Rättfärdighetens bröstsköld. Tänk att vi har fått den oss till dels och därför egentligen är osårbara slutgiltigt. Så Nehemja kunde avvärja den här attacken som vi läser i vers 8 genom att säga i sitt brev eller bud som han skickade till Sanballat, frimodigt kunna säga: Sanballat, inte ett ord av det du säger är sant. Det har ingen grund. Det är bara dina egna påhitt. Det var ganska sturskt, men det var sant. Han vågade säga det, för han hade ett rent samvete själv. Och han förstod, som han säger i vers 9, de ville bara skrämma oss i tanke att då skulle vi förlora modet till arbetet. Och så skulle det bli ogjort. Skrämseltaktik alltså. Skrämseltaktik. Vet du vad man säger om församlingen? Och så växer oron och så minskar arbetslusten. Och så förskräcks man och lämnar muren. Och så lägger han till en bön. Styrk du nu istället mitt mod, Herre. Det tog nog lite på krafterna det här i alla fall. Tänk att veta att eller ana att falska rykten sprids om en. Att veta att osanningar sägs bakom min rygg. Det förtär ganska hårt på en människa. Att då kunna stå frimodig trots att sådana här saker sägs om en. Det fordras mod. Och Nehemja säger: Herre, styrk nu mitt mod. Det tog ganska mycket av hans kraftresurser när han gav det här svaret och när han stod upprätt under den här attacken. Men fienden gav sig inte. Han skulle fortsätta. Och denna, möjligen kan vi kalla det den sista attacken kanske, mot Nehemja personligen, är listigare än någon av de andra. Nehemja förbud att komma hem till Semaja, som var en av judarna som bodde i Jerusalem. En av dem som var med innanför murarna alltså. Och det står i vers 10 att Semaja, han höll sig då inne. Det är lite hemlighetsmakeri över det här. Dörrarna var stängda, rullgardinerna neddragna. Det var lika som att det är någonting viktigt som ska avhandlas. Nehemja, kom hem till Semaja. Han har någonting viktigt att säga dig. Ingen annan får komma in. Och Nehemja kommer naturligtvis lite spänd och undrar, vad ska det nu vara för någonting? Och lyssna vad Semaja, hans judiske broder och vän, säger. Nehemja, låt oss tillsammans gå upp i Guds hus och in i templet och stänga igen templets dörrar, för jag har fått höra att de i natt planerar att komma och döda dig. Det är en komplott emot, det är en sammansvärjning, och i natt ska de verkställa den planen. Men jag tror vi kan rädda oss om vi flyr upp i templet nu på en gång och stänger igen dörrarna så att de inte kan hitta dig. Hur reagerade Nehemja på den här inviten? Föll han sin vän om halsen och sa, tack snälla du att du ville rädda mitt liv. Kom så sticker vi. Nej du. Ett förunderligt svar ger han sin vän. Han genomskådar hela denna taktik, förstår du. Inte för att han var någon detektiv. Inte såg han fingeravtryck i hörnen. Han var möjligen en andlig detektiv som du och jag också kan vara. Han hade nu det sista vapnet som Efesierbrevet 6 talar om. Andens svärd som är Guds ord. Och på grund av sin kännedom om Guds ord, om lagen, så förstod han att detta inte kom från Gud. Så vet du vad han säger? Men jag svarade, skulle en man sådan som jag vilja fly? Vad tror du om mig? Skulle jag lämna de andra i sticket för att rädda mitt eget skinn? Det var det första han sa. Han tänkte inte svika arbetarna på muren. Nu när motståndet tog sig sådana här uttryck. Eller, säger han, kan väl en man av mitt slag gå in i templet och dock bliva vid liv? Nej, Semaja, jag vill inte gå dit. Varför det då? Han visste att i egenskap av en som inte var levit, vilket han inte var, hade han ingen rättighet att gå in i templet. Det var i lagen förbjudet för någon annan än en levit att träda in i templet. Och när Nehemja granskade snabbt Semajas förslag, så förstod han, det här kan inte vara från Gud. Det här kan inte vara från Gud. För Gud kan inte säga en sak här i sitt ord och en annan sak genom en människa som till och med ger sig ut för att rädda mitt liv. Så avslöjade han Semaja som en falsk broder, en falsk vän. Kanske det svåraste av alla farorna. Jag vet inte om Paulus också tänkte så när han räknade upp faror som han har mött. På land, till havs, på floder och så vidare. Och säger han, faror bland falska bröder. Han kunde genomskåda den här attacken på grund av att han kände skrifterna. Och därmed säger Semaja, det är inte från Gud. Och så säger han, tillägger han här i vers 12, jag förstod nämligen att Gud inte hade sänt honom, utan att han förebådade mig sådant blott därför att Tobia och Sanballat hade lejt honom, mutat honom. Ett sista ivrigt nervöst försök att få Nehemja satt ur spel, så mutade man en av de som lånade sig till detta smutsiga arbete och för att få Nehemja om inte gjord och skadegjord. Ja, det kanske inte var just det, att med våld förhindra arbetet genom att döda Nehemja, utan lyssna, vet du vad avsikten var med den här attacken? Han var lejd, säger Nehemja här i vers 13, för att jag skulle låta skrämma mig till att göra så som han sa och därmed försynda mig. På det här sättet ville de framkalla ont rykte om mig för att sedan kunna smäda mig. Så fort de hade kommit in i templet, om Nehemja nu hade följt hans råd, vet du vad Semaja hade gjort? Han hade ganska snart smittit ut bakvägen och låtit säga i Jerusalems gator, var är Nehemja? Vet ni var han är? Nej, var är Nehemja? Han är i templet.
Va? Nehemja? I templet? Vår ledare? Men han är väl ingen levit?
Nej, men han har gömt sig där för han var rädd att de skulle komma och ta honom i natt.
Har Nehemja svikit oss? Är han en sådan fegis efter allt? Och förresten, vad har han i templet att göra? Respekterar han inte Guds ord?
Och så skulle snart uppskattningen av ledaren falla hos folket. Och ont rykte skulle spridas om honom. Och man skulle smäda honom. Fienden skulle säga, vad är det för ledare ni har? Han ger sig ut att vara en andlig ledare som respekterar Guds ord. Men titta vad han gör när det snålar lite grann om hans eget skinn. Då springer han snart och gömmer sig i templet fast han vet att det är rakt emot Guds eget ord. Och så skulle arbetet ha avstannat på muren. När de upptäckte att ledaren själv, han som skulle stå där och föregå med gott exempel, han har svikit. Varför skulle vi stå kvar här och riskera våra liv när inte han är beredd att riskera sitt liv? Förstår du vilken listig attack? Om man bara kunde få herden på fall så skulle snart hela flocken vara skingrad. Och jag vet inte, men nog upplever jag det svårt ibland, så som en av herdarna i den här församlingen. Och det kan vara väldigt svårt om man inte förstår att tolka det i sitt rätta sammanhang. Kanske sätta in sig lite i det här sammanhanget. Att kanske att det som är ansvariga i en Guds församling utsätts för större, listigare attacker. För om han bara kan få in av dessa herdar på fall, så har han satt förvirring i hela flocken och arbetet avstannar. Har vår pastor gjort det? Aj, aj. Och så missmod och så smädelser utifrån och så kraftlöshet. Ser du farligt det? Men Nehemja kunde avvärja attacken tack vare att han aktade Guds ord som en auktoritet. Det är hemligheten. Det är till och med här Semaja kommer, och senare med hjälp av profetissa Noadja och andra profeter som ville skrämma mig, säger han i vers 10, i vers 14. Man gav religiös prägel av det hela. Man kom till och med och sa, så säger Herren, tro inte på Nehemja. Profetior frambars i Herrens namn. Ja, men det måste väl vara från Herren då. Det stämde inte med ordet. Och nog kändes det kanske som om Nehemja skulle vilja springa och gömma sig, eftersom hans liv stod i fara. Men han lät inte ens sin känsla bli slutgiltigt avgörande, utan han lät Guds ord få bli det. Det här märker man ibland när man rådgör med människor som har fått för sig och som känner starkt att, jo, men det här måste väl vara rätt. Så här måste jag väl få göra. Det känns riktigt för mig. Ja, men säger jag, vad har Gud sagt då? Ja. Och så kommer man in i en konflikt, sin egen känsla emot Guds ord. Och där är faran att låta känslan vara den slutgiltigt avgörande, istället för att ge Gud äran och rätten att få bestämma över ens liv. Även om det inte känns så där väldigt behagligt att gå ut ifrån Semajas hus och veta att de kanske kommer i natt i alla fall. Men vågar du göra det valet? Vågar du låta Gud vara den som har sista ordet i även sådana valsituationer där känslan skulle ha velat göra någonting annat? Det här var i alla fall den sista attacken som avvärjdes, och nu låg vägen öppen för en slutgiltig triumf, inte för fienden. Den hade gjort sina sista ivriga försök att förhindra murens förfärdigande. Men vad läser vi nu i vers 15? Lyssna. Och muren blev färdig på 25:e dagen i månaden Elul, ungefär september. Och det var bara 52 dagar efter det man hade börjat bygga på muren. Muren blev färdig, upp till sin fulla höjd runt om. Bred och stark var den, som vi ska se senare i det 12:e kapitlet. Portarna insatta, allt fungerade. Tempeltjänsten kunde komma igång igen. 52 dagar, sa fienden. Hur är det möjligt? Och det står i vers 16, när nu alla våra fiender hörde detta. Muren är färdig i Jerusalem. Är den färdig? Så betog oss de alla av fruktan och såg att de hade kommit illa till korta. Och egentligen så säger grundtexten, de sjönk i sina egna ögon. Blaha, liksom. Luften gick ur dem. De hade kommit illa till korta i sitt försök att förhindra detta företag som den lilla skaran judar höll på med i Jerusalem. Och vet du vad de insåg till sist, som det står, det förstod nu
att detta arbete var vår Guds verk. Det var inget människoverk som de hade försökt förhindra. Då skulle det ha lyckats. Men det var Guds verk. Gud hade varit med den här lilla skaran, en liten församling, en stad. Församlingen i tiden, alltid en minoritet. Vad kan den uträtta? Och till slut ska dem som har stått där med stora härar, beredda att förhindra arbetet, som det var i Nehemja boks fall, stå tillbaka och känna sig skamsna i sina egna ögon för att finna hur illa de hade kommit till korta i sina försök att förhindra Guds verk i tiden, som slutgiltigt ska vara det som förhärligar Gud, höjer honom upp inför allas ögon. Och vet du, det hade varit svaga arbetande händer som hade hållit i murslevarna, blandat murbruk och burit stenar. Vad jobbigt det hade varit. Och det har varit motgångar och svårigheter hela tiden. Men man hade kämpat i bön och i vakthållning och följt sin ledare och hans goda exempel. Visst var det knogar och händer som hade slitits. Visst var det verkande muskler. Visst var det trötthet och suckar och bönesuckar under de många dagarna. Men det var så Guds verk hade gått framåt. Ibland tror jag att vi förväntar oss att det ska ske någon slags underlig explosion och allt ska vara förverkligat utan att vi anstränger oss nästan. Jag tror inte det finns någon genväg till andlig väckelse. Jag tror att vad vi håller på med är en väg till andlig väckelse. Att disciplinera sig under Guds ord och arbeta och utföra en tjänst i Guds församling troget, även om det gör ont ibland och motståndet ligger där hårt. Gud såg med godo, Gud såg med behag och förtjusning till att få kröna den arbetande skaran med denna framgång, med denna triumf. De hade hållit ut. De hade hållit ut. Fast de en dag hade kommit och sagt: Nehemja, arbetarna är nu så trötta och styrkan sviker. Så bad man och så höll man vakt. Och så gick det till denna fantastiska triumf. Så att till och med fienden, motståndarna, tvingas erkänna: det här var inget vanligt människoverk. Det här var faktiskt Gud. Vi tycker nog att vårt tilltag är ganska ringa ibland. Och inte röner det någon större uppskattning och rubriker i tidningspressen. Men vad som sker i det tysta i tiden ska en gång bevisas vara det stora. När Gud bekänner sig till sitt verk ska hela mänskligheten nödgas falla ner och erkänna honom som vi nu tjänar vara Herre, Gud till ära, och i Jesu namn böja sina knän och alla tungor erkänna honom. Men det är ett pris att betala. Tro inte att du får vara med på triumfens dag om du inte är villig att betala priset. Du kommer väl ihåg de här i tredje kapitlet som kallade det förnämsta bland tekoaiterna, som det står i tredje kapitlets femte vers, inte ville böja sin hals till att tjäna Herren. Det låg under deras värdighet att utföra de enkla sysslorna vid muren. De var nog heller inte så glada den här dagen triumfen var ett faktum. De stod nog lite skamsna i ett hörn i Jerusalem och tyckte nog det var förargligt att de inte hade fått vara med dem också. Är du med? Har du beredvillighetens skor? Det behöver du. Det behöver du. Villighet att tjäna fridens evangelium. Har du sanningens gördel? Lever du i sanning och ärlighet och uppriktighet inför Gud, mot dig själv, mot dina medmänniskor? Har du rättfärdighetens pansar? Kristi rättfärdighet. Vilar du den rättfärdigheten och vet att det finns ingen fördömelse för mig, vad än människor säger, jag var mitt eget samvete anklagar mig för? Gud har rättfärdiggjort det, förklarat dig icke skyldig. Lever du i bönen? Använder du ordet andens svärd? Är det din auktoritet också? När konflikten finns där mellan vad din känsla skulle vilja få dig att göra, men är du villig att underkasta dig Guds ord och få vara med när triumfen kommer? Gud välsigne dig till det. Vi får sluta här idag. Tiden har gått ifrån oss. Och vi ska fortsätta om 14 dagar med resten av Nehemja bok. Låt oss bedja. Fader, vi tackar dig för, fast Nehemja levde för 2400 år sedan, så har vi så mycket att hämta ifrån denna historia, Herre, som är till för oss idag. Nu ber jag, Fader i himmelen, om någon finns här som inte är med på arbetet vid muren. Och giv den människan en längtan efter arbetet. En längtan efter att få vara med bland Guds folk och tjäna dig som är himmelens konung. Herre, jag beder dig att någon skulle svara ja till dig idag. Komma till dig, ta emot dig, få i, kläda sig hela vapenrustning och vara med i kampen. Och hjälp oss, Herre, att vi hjälper varandra. Hela församlingen runt om på muren. Så att vi också får vara med och glädjas tillsammans när du kröner vårt arbete med triumf och framgång och väckelse. Precis som det blev i Jerusalem när det andliga uppvaknandet kom som en följd av att du varit med dem i deras kamp. I Jesu namn. Amen.